11. Ett tjuvhål i Madarin, sidan 282.
Trots att alla varit uppe till sent in på natten gav sig sällskapet av mycket tidigt nästa morgon. Himlen var fortfarande mörk när Matt, vimmelkantig och grusig i ögonen, mödosamt steg ut ur sitt tält. Där ute var män och kvinnor med lyktor i full färd med att göra sig redo för avfärden i största hast. Nästan alla ropade på någon annan att raska på, och många gick med de ostadiga stegen hos folk som inte sovit. Alla verkade tycka att ju längre de kunde komma från platsen där de sett byn försvinna, desto bättre. Lukas stora, pråliga vagn rullade ut på vägen innan hela solen hade kommit över horisonten. Och än en gång satte han av i god fart. De mötte två foror på ett 20-tal handelsvagnar vardera som var på väg söderut och en knåparkaravan, men ingen som var på väg åt andra hållet. Ju längre bort, desto bättre. Matt red med Chewen och Seleucia gjorde inga försök att komma emellan dem med sin vallack. Men hur han än försökte gick det inte att få igång ett samtal. Förutom en och annan outgrundlig blick när han kläckte ett skämt eller någon kvickhet satt Chewen i sadeln med blicken riktad rakt framåt och ansiktet dolt i den blåa mantens kåpa. Inte ens genom att jonglera lyckades han fånga hennes uppmärksamhet. Det fanns någonting grubblande över hennes tystnad och det oroade honom. När en kvinna blev så där tyst brukade det oftast vankas bekymmer. Och när hon dessutom grubblade kunde man stryka oftast. Han betvivlade att det var de dödas by som fyllde hennes tankar. Hon var alldeles för hårdhudad för det. Nej, det skulle bli bekymmer. En dryg timme efter att de brutit upp kom en gård till synes i det böljande landskapet. Med en stor olivlund och en vidsträckt betesmark där dussintals svarthövdade får mumsade i sig gräs. Mellan de mörka olivträden gick det pojkar och rensade ogräs. Och när de fick syn på sällskapet kastade de ifrån sig hackorna och rusade ner till stengärdsgården för att titta på medan vagnarna rullade förbi. De ropade högljudda, upphetsade frågor om vilka de var, vart de var på väg och varifrån de kom. Män och kvinnor kom ut från den långa mangårdsbyggnaden med tegeltak och de båda stora ladorna med halmtak. De tittade också, med händerna ovanför ögonen som skugga för solen. Matt blev lättad när han såg det. De döda brydde sig inte om de levande. Allt eftersom sällskapet rullade vidare kom gårdarna och olivlundarna allt tätare tills de slutligen låg sida vid sida så att skogen hamnade minst ett milsteg från vägen på båda sidor om vägen. Det var fortfarande förmiddag när de kom fram till en välmående stad som var lite större än Jarador. En lång handelsfora med tältduksövertäckta vagnar var just på väg in genom huvudporten, bevakad av ett halvdussin hillebardbeväpnade män i polerade spetsiga hjälmar och läderkyller med fastsydda metallskivor. Porten omgavs av två torn och där uppe stod fler vakter med armborst i händerna. Men om fursten av Madarin, en ädling vid namn Nathin Sermain Vendare, förväntade sig bekymmer, så var vakterna det enda tecknet på det. Gårdarna och olivlundarna nådde ända fram till Madarins murar, vilket var ett dåligt bruk som kunde stå staden dyrt om den någonsin måste försvaras mot en fiende. Luca var tvungen att köpslå med en bonde för att få sätta upp föreställningen på en oanvänd betesäng. Och när han kom tillbaka muttrade han om att han just köpt en uslingen en nygjord med getter, om inte två. Men snart var tältduksväggen på väg upp och Luca jagade på alla för att de skulle skynda sig. De skulle uppträda idag och ge sig av tidigt nästa morgon. Mycket tidigt. Ingen klagade eller sa mer än som absolut behövdes. Ju längre bort de kom, dess bättre. Och berätta inte för någon vad ni såg, varnade Luca mer än en gång. Vi har inte sett någonting ovanligt. Vi vill inte skrämma bort publiken. Folk tittade på honom som om han var tokig. Ingen ville ens tänka på den sjunkande byn eller gårdfarihandlaren. Och att prata om dem var helt otänkbart. Matt satt i sitt tält i skjortärmarna och väntade på att Tom och Julian skulle komma tillbaka från staden dit de gått för att utröna om Seanchen var där. Han satt vid sitt lilla bord och kastade förstrött med några tärningar. Först fick han nästan bara höga siffror. En sten stirrade 5 ettor upp på honom 10 gånger i rad. De flesta ansåg att den svartes ögon var ett otursamt kast. Seleucia drog upp ingångsfliken och klev in. Trots sin enkla delade bruna kjol och vita blus lyckades hon se ut som en drottning som stiger in i ett stall. Ett smutsigt stall att döma av hennes min, trots att Lopin och Nerim var så grundliga med städningen att Matts mor skulle ha varit nöjd. Hon vill tala med dig, sa hon med myndigt tonfall, samtidigt som hon kände på den blommiga huvudduken för att försäkra sig om att den skylde hennes korta, gulblonda hår. Kom. Och vad vill hon mig då, sa han och stödde armbågarna mot bordet. För säkerhets skull sträckte han ut benen framför sig och la ena foten över den andra. Om man lät en kvinna tro att man skulle komma farande så fort hon ropade, skulle man vara fast under toffeln för evigt. Det kommer hon att berätta. Du ödar bort hennes tid, leksak. Hon kommer inte att bli glad. Om min skatt väntar sig att jag ska komma springande så fort hon knäpper med fingrarna, är det bäst att hon vänjer sig vid att inte vara glad. Seleucia gjorde en grimas. Även om hennes matmor tolererade smeknamnet uppfattade hon själv det som en personlig förolämpning och la armarna i kors nedanför sin anslående barm. Det var klart som välblåst glas att hon tänkte stå där tills han kom med henne och han hade god lust att låta henne vänta länge. Han slog med tärningarna igen. Den svartes ögon. Så hon förväntade sig att han skulle hoppa så fort hon sa groda. Ha! Ett nytt kast. Tärningarna snurrade över bordet och en trillade nästan över kanten. Den svartes ögon. Å andra sidan hade han ingenting annat att göra just nu. Inte desto mindre gjorde han sig ingen brådska med att ta på sig rocken. En välsydd sak i bronsbrunt siden. När han plockade upp hatten hörde han hur hon trampade otåligt med foten. Nå, vad väntar du på? Frågade han. Hon väste åt honom. Visserligen höll hon upp tältfliken också, men hon väste precis som en katt. Sertal och Chuon satt på en av sängarna och pratade när han kom in i den gredelina vagnen. Men så fort han steg över tröskeln avbröt de sig tvärt och gav honom varsin kort med en forskande blick. Vilket betydde att samtalsämnet varit Matt Cawthon. Det fick honom att skjuta ragg. Det som Chuon ville var uppenbarligen någonting som de trodde att han skulle ogilla. Och lika uppenbart var det att hon tänkte driva igenom det ändå. Bordet var upphissat i taket och Seleucia strök förbi honom för att ta plats bakom Chuon när den lilla kvinnan satte sig på pallen. Hennes uppsyn var sträng och hennes stora vackra ögon betraktade honom med stadig blick. Häng alla fångarna med omedelbar verkan. Jag önskar besöka skänkrummet på ett värdshus, förkunnade hon. Eller en krog. Jag har inte varit inne i vare sig det ena eller det andra. Du får ta med mig till ett i den här staden, leksak. Han tillät sig att andas igen. Det ska inte vara några bekymmer. Så snart Tom eller Julian kommit tillbaka och sagt att staden är trygg. Det måste vara ett simpelt ställe. Ett sånt som kallas för ett tjuvahål. Han tappade hakan. Simpelt. Tjuvahål var det simplaste av det simpla, smutsiga och skumma. Ölet och vinet var billigt, men likväl inte värt hälften av priset. Maten var värre, och alla kvinnor som satte sig i ens knä försökte stjäla ens börs. Eller hade två karar som väntade på att få slå en i skallen så fort man steg in i hennes rum på övervåningen. Alla tider på dygnet pågick ett dussin partier tärning, ibland med överraskande höga insatser med tanke på omgivningarna. Inga guldmynt korsade borden. Man fick vara en idiot för att plocka fram guld i ett tjuvahål. Men däremot ofta silver. Det var inte många av spelarna som kommit över sina pengar på något som ens liknade ett hederligt sätt. Och även dessa få hade samma hårda blick som de påksvingar och knivmän som lurpassade på druckna stackare på nätterna. I ett tjuvahål fanns det alltid två eller tre hejdukar med knölpåkar som hade till uppgift att sätta stopp för slagsmål. Och de flesta dagar fick de göra skäl för sin lön. För det mesta kunde de hindra gästerna från att slå ihjäl varandra. Men när det misslyckades släpade de ut liket genom bakdörren och slängde det i någon gränd eller på någon avskrädeshög. Och under tiden fortgick både drickandet och spelandet med oförminskad fart. Det var ett tjuvahål. Hur hade hon ens fått höra talas om sådana ställen? Var det du som satte de här grillerna i hennes huvud? Frågade han Sertal uppfordrande. Vad i ljusets namn får dig att tro det, svarade hon med den där storögda minen som kvinnor tog på sig när de låtsades vara oskyldiga. Eller ville att man skulle tro att de låtsades, bara för att förvirra en. Han förstod inte varför de gjorde sig sådant omak. Kvinnor förvirrade honom jämt och ständigt utan att behöva anstränga sig det minsta. Det kommer inte på fråga, min skatt. Om jag går in på ett tjuvahål tillsammans med en kvinna som du kommer jag att hamna i 6 knivslagsmål på en timme. Om jag nu överlever så länge. Tjuven log belåtet. Leendet blixtrade bara till och sen var det borta. Men det hade tveklöst varit belåtet. Tror du verkligen det? Jag tror det inte. Jag vet det. Vilket fick henne att le glatt igen. Glatt. Den fördömda kvinnan ville se honom i ett knivslagsmål. Men nu har du ju lovat, leksak. De diskuterade huruvida han hade lovat eller ej. Det vill säga, han framlade lugnt och sansat den logiska sanningen att man inte lovade någonting bara för att man sa att någonting inte innebar några bekymmer. Medan Chuon bara envist framhärdade i att han hade lovat. Sertal plockade upp sin sybåge och började brodera medan Seleucia betraktade honom med den roade uppsynen hos någon som iakttar en man som försvarar det oförsvarbara. Och han skrek inte, vad Chuon än påstod. Då knackade det på dörren. Chuon avbröt sig. Där ser du leksak, sa hon efter en liten stund. Det är så man gör. Man knackar och sen väntar man. Hon gjorde en enkel gest över axeln åt sin kammarjungfru. Ni må träda in, ropade Seleucia och intog en majestätisk pås. Hon förväntade sig antagligen att den som kom in skulle kasta sig framstupa på golvet. Det var Thom, klädd i en mörkblå rock och mörkgrå mantel, i vilka han skulle kunna passera obemärkt på vilken krog eller värdshus som helst, varken för rik eller för fattig. En man som hade råd att betala för sitt eget vin medan han satt och lyssnade på skvaller. Eller bjuda någon annan på ett glas för att få höra nyheter och få de senaste ryktena. Han la sig inte framstupa, men däremot bugade han sig elegant trots sitt stela högerben. Ers nåd, mumlade han till Chuon innan han vände sig mot Matt. Hörnan sa att han sett dig strosa åt det här hållet. Jag hoppas att jag inte stör. Jag hörde röster. Matt blängde på honom. Han hade inte skrikit. Du stör inte. Hur verkar det? Det är Sjönsjönjer i staden då och då. Inga soldater. Men tydligen håller de på att bygga 2 byar några mil norrut. och tre till några mil söderut. Byborna kommer in till staden för att handla ibland. Märt lyckades låta bli att le när han vred på huvudet och sa: "Jag är rädd att det inte blir någon utflykt till Märderin för din del, min skatt. Det är för farligt." Tjuon la armarna i kors på ett sätt som framhävde bysten. Hon hade mer kurvor än han hade trott från början. Sannoliken inte som Celusia, men vackra kurvor. "Bönder, leksak", sa hon avfärdande med sin släpiga stämma. "Ingen bonde har någonsin sett mitt ansikte. Du har lovat mig en krog eller ett skänkrum och du kommer inte undan med några ynkliga undanflykter." "Ett skänkrum ska inte innebära några bekymmer", sa Fom. "Vad bönderna är ute efter är en sax eller en ny gryta, inte dryckjom. De brygger tydligen sitt eget öl och inte särskilt förtjusta i traktens." "Tack, Tom", sa Märt med hopbitna tänder. "Hon vill besöka ett tjuvahål." Den vithårige mannen gav till en väsande hostning och gnuggade sig energiskt över mustaschen. "Ett tjuvahål", muttrade han. "Ett tjuvahål. Känner du till något tjuvahål här i staden dit jag kan ta henne utan att sätta igång ett upplopp?" Frågan var sarkastiskt menad, men Tom överraskade honom genom att nicka. "Faktum är att jag kanske råkar veta just ett sådant ställe", sa han sakta. "Vita ringen. Jag tänkte ändå gå dit för att se om jag kan snappa upp några nyheter." Märt blinkade. Hur alldaglig Tom än såg ut skulle man titta snett på honom om han gick in på ett tjuvahål i de kläderna. Den vanliga klädseln där var grovt smutsigt ylle och fläckigt linne. Att ställa frågor på ett tjuvahål var dessutom att be om att få en kniv i ryggen. Men Thom menade kanske att Vita ringen inte alls var något tjuvahål. Chewon skulle kanske inte märka någon skillnad så länge det bara var ett lite enklare ställe. "Tycker du att jag ska hämta hörnan och de andra?" frågade han prövande. "Äsch! Jag tror inte att hennes nåd behöver mer beskydd än dig och mig", sa Tom med vad som kunde ha varit skuggan av ett leende. Knutarna i Mats axlar löstes upp. Han varnade ändå de båda kvinnorna. Att Celusia skulle stanna kvar kom förstås inte på fråga. Men husmor Ernan avböjde Chewons inbjudan att följa med dem, eftersom hon, som hon sa, redan hade sett så många tjuvhål som hon ville. Märt sa åt dem att ha kåporna ordentligt framdragna. Chewon trodde kanske att ingen bonde någonsin hade sett hennes ansikte. Men om en katt kunde titta på en kung, som det hette i det gamla ordspråket, så kunde en bonde ha tittat på Chewon vid ett eller annat tillfälle. Och det skulle just vara vackert om en eller två av dem dök upp i Märderin. Att vara taveren fick oftast väven att vrida sig på sämsta tänkbara sätt enligt hans erfarenhet. "Leksak", sa Chewon vänligt när Celusia la den blå manteln över hennes axlar. "Jag har träffat många bönder under mina rundturer i landet. Men alla har haft blicken tillbörligt nedvänd, även om jag tillåtit dem att stå upp. Tro mig, ingen av dem såg mitt ansikte." Åh, han gick för att hämta sin egen mantel. Förmiddagssolen var nästan dold bakom vita moln och det var en kylig vårdag, med en frisk bris dessutom. Gatorna mellan föreställningens tält var fulla med folk från staden. Män hade grova yllekläder eller sobra rockar av finare material med diskreta broderier på manschetterna, medan kvinnorna ofta hade spetshätta på huvudet och kragförsedda klänningar i dämpade färger under långa vita förkläden eller mörka klänningar med hög halslinning och broderier över bysten. Överallt sprang barn som smet från sina föräldrar och blev infångade igen, allt medan de flämtade storökt över Mioras leoparder eller Lartells björnar. Junglörerna med sina bollar eller de smala bröderna Balat och Abar som slukade eld med samfällda rörelser. Utan att ens stanna upp för att få en skymt av de kvinnliga akrobaterna gick Matt genom trängseln med Chewon vid sin arm, vilket han försäkrade sig om genom att lägga hennes hand på sin vänstra handled. Först tvekade hon ett ögonblick, men sen nickade hon likt en drottning som nickar bifall åt en bonde. Thom hade bjudit Chelusia sin arm, men hon stannade vid sin matmors vänstra sida. Hon försökte i varje fall inte tränga sig in mellan dem. Luca, i schalakans röd rock och mantel, stod under den långa banderollen vid ingången och såg på hur mynten plingade ner i glaskannan och sen skramlade igen när de hälldes ner i kassakistan. Han log. Kön med människor som väntade på att få komma in löpte nästan 100 steg längs tältduksväggen. Och hela tiden kom det en gles med en stadig ström av människor inifrån staden. Jag skulle kunna tjäna en rundlig summa här på 2 eller 3 dagar, sa han till Mert. Det är trots allt en rejäl stad och vi är tillräckligt långt från... Där slocknade hans leende som ett utblåst ljus. Du tror väl att vi kommit tillräckligt långt därifrån? Mert suckade. För Valan Luca var guldet alltid starkare än rädslan. Med tjuven vid armen kunde han inte hålla manteln stängd, så den fladdrade bakom honom i den starka vinden. Men det visade sig bara vara bra. Vakterna som stod i en håglös och ojämn rad utanför stadsporten tittade nyfiket på dem, och en av dem försökte se på någonting som liknade en bugning. Siden och spetsar hade den effekten, i varje fall på landsortsknäktar. Och hur noga dessa karar än hade polerat sina hjälmar och kyller, så var det vad de var. De flesta stödde sig mot hillebarderna som en bonde mot en skyffel. Men några steg innanför porten stannade Thom, och då var Mert också tvungen att stanna. Han hade ju faktiskt ingen aning om var vita ringen låg. En rejäl vaktstyrka, kapten, sa Thom med oro i rösten. Finns det stråtrövare i trakten? Här har vi inga banditer, svarade buttert en vakt med gråsprängt hår. Ett rynkigt vitt ärr som löpte snett över hans ansikte tillsammans med ett par skelande ögon fick honom att själv se ut som en rövare. Han tillhörde inte de som hade hillebarden som käpp, utan höll den som om han visste hur man använde den. Sjönsen städade bort de få som vi inte själva fått fatt på. Traska på nu, gamling, du står i vägen. Det fanns inte en vagn eller kärra inom synhåll, och de få människor som var på väg ut ur staden till fots hade gott om plats. Den välvda porten var bred nog för 2 vagnar i bredd, även om det kunde bli trångt. Sjönsen sa att vi inte hade tillräckligt många vakter, sa en undersättsig man i Mats ålder muntert. Och först Nathin lyssnar noga när Sjönsen säger någonting. Mannen med ärret smällde pansarhandsken mot baksidan av hans hjälm så hårt att den yngre vacklade till. Vakta din tunga när du pratar med utsocknes, Kejlar, morrade den gråsprängde. Annars går du bakom plogen igen innan du hinner blinka. Ersnåd, sa han till Mert med högre röst. Ni ska nog säga åt er bekänt innan han råkar i bekymmer. Jag ber om ursäkt, kapten, sa Thom ödmjukt och bockade med sitt vithåriga huvud som sinnebilden av en tillrättavisad tjänare. Det var inte illa ment. Jag ber om ursäkt. Han skulle ha drämt till dig också om inte jag varit där, sa Mert till honom när han kom i kapp. Thom haltade synbart. Han måste vara trött om han visade det så mycket. Det gjorde han nästan ändå. Och vad fick du veta som var värt den risken? Jag skulle aldrig ha frågat om inte du varit med och haft på dig den där rocken. Thom skrockade medan de fortsatte in i staden. Första lektionen är vilka frågor man ska ställa. Den andra, som är minst lika viktig, är när och hur man frågar. Jag fick veta att det inte finns några stråtrövare här, vilket alltid är bra att veta. Även om jag sällan hört talas om ett band som varit tillräckligt stort för att angripa någonting så stort som vårt sällskap. Jag fick veta att Nathin går i Sjönsens ledband. Extravakterna beror antingen på att han lyder en befallning eller tar ett förslag för en befallning. Och viktigast av allt, jag fick veta att Nathins knäktar inte tycker illa om Sjönsen. Matt gav honom en frågande blick. De spottade inte när de nämnde dem, Matt. De varken grimaserade eller morrade. De skulle aldrig kämpa mot Sjonsen. Inte utan att Nathin befaller det. Och det kommer han inte att göra. Thom andades ut, tungt. Det är besynnerligt. Hela vägen från Ibordar har det varit likadant. Dessa utlänningar kommer hit, tar befälet, tvingar på folk sina lagar och snappar åt sig alla kvinnor som kan leda kraften. Men även om adeln kanske härmas över detta så verkar det väldigt sällsynt att vanligt folk gör det. Förutom de som har fruar eller släktingar som fått kopplet om halsen i varje fall. Mycket underligt, och det bådar inte gott för utsikterna för att få dem härifrån igen. Altera är å andra sidan Altera. Jag slår vad om att de inte får ett lika varmt välkomnande i Amardicia och Terraborn. Han skakade på huvudet. Det får vi verkligen hoppas, för annars... Han fortsatte inte meningen. Men det var inte svårt att räkna ut vad han menade. Matt sneglade på Chewon. Vad tyckte hon om att Thom pratade om hennes folk på det här sättet? Hon sa ingenting utan kikade bara nyfiket på allt ur sin skyddande kåpa medan hon promenerade vid hans sida. Madrins breda stenlagda gator kantades av 3- och 4- våningshus med tegeltak. De flesta även byggda i tegel. Här samsades butiker och värdshus vars skyltar gungade i den friska vinden med stall, rika människors boningshus med stora lyktor ovanför de välvda ingångarna och enklare byggnader där det att döma av tvätten som hängde från nästan vartenda fönster bodde fattigare folk. Kärror dragna av hästar eller framskjutna för hand, lastade med balar, lårar eller tunnor, lirkade sig sakta fram genom vimlet. Män och kvinnor rörde sig med raska steg, fyllda av sydlänningarnas omtalade flit, medan barnen pilade runt och lekte ta fatt. Chewon iakttog allt sammans med samma intresse. En karl som sköt en slipsten på hjul framför sig och ropade att han kunde vässa alla knivar tills man kunde skära önskningar med dem, fångade hennes uppmärksamhet lika mycket som en mager kvinna med hårda drag, i läderbyxor och med 2 svärd på ryggen. Säkerligen en hornsökare eller köpmansvakt, men likväl en ovanlig syn. En frodig domanska i en åtsittande, snudd på genomskinlig röd klänning och med ett par stadiga livvakter i fjällpansarkyller bakom sig fick varken en längre eller kortare granskning än en gänglig enögd kar i trådslitna yllekläder som sålde nålar, band och knappar från en bricka. I Gerador hade han inte lagt märke till denna nyfikenhet. Men där hade hon å andra sidan varit helt inställd på att leta efter sidan. Här såg det ut som om hon försökte lägga precis allt hon såg på minnet. Snart förde Thom in dem i en labyrint av slingrande gator som endast förtjänade namnet på grund av att de var klädda med stora grova kullerstenar. Byggnader lika höga som de vid huvudgatan, en del med butiker i gatuplanet, tornade upp sig över dem och dolde nästan himlen. Många av dessa vägar var för smala för hästkärror. På en del skulle Märt ha kunnat nå husväggarna på bägge sidor utan att ens sträcka ut armarna helt och hållet. Och mer än en gång var han tvungen att trycka Chewon mot en fasad för att låta en tungt lastad handkärra skallra fram över de ojämna gatstenarna, medan den som sköt på ursäktade sig för olägenheten utan att sakta in. Även bärare lunkade mödosamt fram längs de gyttriga gatorna. Män som gick böjda nästan vågrätt under balar eller lårar som hölls på plats med en vadderad läderrulle som var fastspänd vid bärarens höfter. Blotta åsynen av dem fick det att verka i Märts rygg. De påminde honom om hur mycket han avskydde att arbeta. Han var just på vippen att fråga Thom hur långt det var kvar. Så stort var inte Madarin när de kom fram till Vita ringen. Värdshuset låg i ett tegelhus på tre våningar mitt emot en knivsmedsverkstad. Vid en av dessa krokiga gator vars bredd han kunde mäta med händerna utan att sträcka ut dem helt. Ovanför den röda dörren hängde en skylt med en målad bild av en snirklig vit rundel av spets som fick hans axlar att knyta sig igen. De må kalla det för en ring, men det där var en kvinnas strumpeband, så sant som han någonsin sett ett sånt. Må så vara att det inte var något riktigt tjuvahål, men värdshus med skyltar av det slaget brukade ändå vara bråkiga ställen. Han lossade på knivarna i rockärmarna och de i stövelskaften, kände på klingorna innanför rocken och ryckte lite på axlarna för att känna den som hängde bakom nacken. Fast om det gick så långt. Chuan nickade gillande. Den fördömda kvinnan längtade efter att få se honom hamna i ett knivslagsmål. Seleucia hade vett nog att rynka på ögonbrynen. Ah, just det, sa Thom. En klok försiktighetsåtgärd. Sen kontrollerade han sina egna knivar, vilket fick knutarna i Mats axlar att dras åt ytterligare lite grann. Thom bar nästan lika många knivar som han själv i ärmarna och under rocken. Seleucia vickade på fingrarna åt Chuan och plötsligt var de mitt uppe i ett ljudlöst gräl med blixtsnabba teckenutbyten. Det var förstås omöjligt. Chuan ägde förbanna honom Seleucia precis som man äger en hund och man grälar inte med sin hund. Men ett gräl såg det ut som. Och båda kvinnorna hade samma envisa uppsyn. Till sist knäppte Seleucia händerna och böjde eftergivet på huvudet, men motvilligt. Det går bra, sa Chuan till henne med uppmuntrande ton. Du ska se att det går bra. Matt önskade att han var säker på det. Han tog ett djupt andetag, räckte henne armen igen och följde Thom in. I Vita ringens rymliga, träpanelklädda skänkrum satt mer än två dussin män och kvinnor. Nästan alla uppenbara utlänningar, vid de fyrkantiga borden, en god bit under de kraftiga takbjälkarna. Alla var prydligt klädda i fint vävt ylle, utan mycket till prydnader. Och de flesta satt par om par och förde lågmälda samtal över sina vinbägare med mantlarna lagda över stolarnas låga ryggstöd. Vid ett bord satt dock tre män och en kvinna med långa pärlsmyckade flätor och kastade en uppsättning klarröda tärningar som de först skakade i en vinbägare. Från köket kom det behagliga dofter, däribland lukten av grillat kött, förmodligen get. En snålt tilltagen brasa sprakade på den stora härden och på spiselkransen stod ett välpolerat mässingsur. Intill härden stod en ung kvinna med fräck blick och kurvor som kunde mäta sig med Seleucias, vilket syntes tydligt eftersom hon hade blusen uppknäppt nästan till naveln, med gungande höfter och sjöng till musiken från ett hackbräde och en flöjt. Sången handlade om en kvinna som jonglerade med alla sina älskare och hon sjöng den med det oanständiga tonfall som passade. Ingen av gästerna verkade lyssna. En vacker vårdag gick jag ut, mötte ung Jack som lassade hö, med lockar ljusa och ögon blå. Han fick en kyss, det får ni förstå. Vi kelte och lekte till solen stod hög. Han fick mig att skälva som vinden ett rö. Chuan drog tillbaka kåpan, stannade strax innanför dörren och såg sig misstänksamt om i rummet. Är ni säker på att det här är ett tjuvahål, mäster Marilyn, frågade hon. Med lågröst, ljuset var det tack. På en del ställen kunde en sån fråga leda till att man åkte ut med huvudet före, vare sig man gick i siden eller ej. På andra ställen fördubblades bara priserna. Jag försäkrar er att ni inte kommer att hitta en värre samling tjuvar och banditer någonstans i Madryn så här dags, mumlade Thom och strök sig över mustaschen. Ja, Jack får en timma när himlen är klar och Willy en timma när jag smitit från far. Det är logen med Morrill, han ingen fruktan har. Till middag kommer Kaelin och sjunger en trall. Först Breland får en afton när natten är kall. Mäster Andril en morgon när korna gått i vall. Jag är en fattig flicka och jag har ett sådant sjå. Mina älskare är många och timmarna så få. Chewon såg skeptisk ut, men med Celusia vid sin sida gick hon bort och ställde sig framför sångerskan. Kvinnan svävade lite på målet inför Chewons forskande blick innan hon tog upp sången igen och sjöng över huvudet på Chewon i ett uppenbart försök att ignorera henne. I varannan vers lades en ny älskare till listan. Mannen som spelade hackbräde log mot Celusia och belönades med en kylig blick. Det var andra i rummet som också tittade på de båda omaka kvinnorna. Den ena liten till växten och med kort svart hår. Den andra nästan lika yppig som sångerskan och med håret dolt under en huvudduk. Men det var bara hastiga blickar. Gästerna var fullt upptagna med sina egna angelägenheter.
Det här är inget tjuvahål, sa Mert tyst. Men vad är det? Vad gör så många människor här mitt på dagen?
Annars var det bara på morgonen och kvällen som skänkrummen var så här fulla. Ortsborna säljer olivolja, lackarbeten eller spets, svarade Thom lika tyst. Och utlänningarna köper. Tydligen är det sed här att man börjar affärerna med ett par timmars samtal över ett glas eller två. Och den som inte tål vin så bra, tillade han torrt, upptäcker kanske att han inte alls gjort en så bra affär som han hade trott.
Ljus, Thom, hon kommer aldrig att tro att det här är ett tjuvahål. Jag trodde att du åtminstone skulle ta oss någonstans dit köpmansvakter eller lärlingar går för att dricka. Det skulle hon kanske ha gått på.
Lita på mig, Mert, du kommer nog att upptäcka att hon har levt ett mycket skyddat liv på vissa sätt.
Skyddat? När hennes egna syskon försökte döda henne.
Du skulle inte händelsevis vilja sätta en krona på det.
Thom skrockade. Jag tar alltid gärna emot dina pengar.
Chewon och Celusia kom tillbaka med uttryckslösa ansikten.
Jag trodde att gästerna skulle vara enklare klädda, sa Chewon tyst. Och kanske ett slagsmål eller två.
Men sången hon sjunger är alldeles för oanständig för ett respektabelt värdshus. Även om hon enligt min mening är alldeles för påklädd för att sjunga den ordentligt.
Vad handlar det där om, tillade hon misstänksamt när Matt gav Thom en krona.
Åh, sa Thom samtidigt som han lät mynten glida ner i rockfickan. Jag var rädd att ni var besviken över att endast de mest framgångsrika skurkarna var här. De är inte alltid lika färgstarka som den fattigare sorten. Men Matt sa att ni inte skulle lägga märke till det.
Hon gav Matt en mörk blick och han öppnade indignerat munnen. Men stängde den igen.
Vad skulle han kunna säga? Han låg redan i grytan så han behövde inte lägga mer ved på elden. Värdinnan var en rund kvinna med misstänkt svart hår under en vit spetshätta och en grå klänning med röda och gröna broderier över den minst sagt fylliga barmen. När hon kom fram till dem slank Thom iväg efter att ha bugat sig och mumlat med er tillåtelse, Ishnod. Hans röst var låg, men inte för låg för att husmor Haylin skulle höra vad han sa. Värdinnans leende var hårt som flinta. Men när nu en adelsman och hans dam kommit på besök lockade hon i varje fall fram det och neg dessutom så djupt att hon stönade till när hon rätade på sig igen. Hon lyckades nästan dölja sin besvikelse över att Mert bara ville ha mat och kanske vin istället för ett rum för natten. Hennes bästa vin. Inte desto mindre lät han henne se att han hade guld i börsen när han betalade, inte bara silver. En sidenrock var gott och väl, men guld i trasor fick bättre betjäning än koppar i siden. Öl, sa Chewon på sitt släpiga vis. Jag har aldrig smakat öl. Säg mig, husmor, är det troligt att någon här kommer att sätta igång ett slagsmål snart?
Matt höll på att sätta tungan i halsen. Husmor Haylin blinkade och skakade lite på huvudet som om hon undrade om hon hade hört rätt.
Ni behöver inte vara orolig, ers nåd, sa hon. Det händer ibland när någon fått i sig lite för mycket. Men i så fall ser jag minsann till att de blir lugna igen.
Inte för min skull, sa Tjuren. De ska väl få ha sitt lilla roliga.
Värdinnans leende halkade på sned och var farligt nära att försvinna helt. Men hon lyckades åstadkomma ännu en nigning innan hon hastade iväg med Märts pengar i sin hårt knutna hand och ropade: Gira, vin till härskapet. En karaff med Kiranej och ett stop öl.
Du får inte ställa sådana frågor, min skatt, sa Märt lågt medan han eskorterade Tjuren och Seleucia till ett ledigt bord.
Seleucia vägrade sätta sig utan tog Tjuons mantel och la den över stolen som hon hade dragit ut åt Tjuon och ställde sig sedan bakom den.
Det är ohövligt. Dessutom sänker det ens blick.
Ljuset var ett tack för hans pratstunder med Egenin. Vad hon än ville att man skulle kalla henne nu. En Shunshanier skulle göra vad för dumheter som helst eller låta bli att göra vad som var förnuftigt för att slippa sänka blicken.
Tjuon nickade tankfullt.
Era seder är ofta mycket besynnerliga leksak. Du måste lära mig dem. En del har jag lärt mig. Men jag måste känna till sederna hos det folk jag ska regera över i kejsarinnans, må hon leva för evigt, namn.
Jag lärde gärna vad jag kan, sa Märt, medan han tog av sig manteln och vårdslöst lät den falla över stolens ryggstöd.
Det vore bra för dig att lära dig våra seder, även om det visar sig att du får regera över bra mycket mindre än du tror nu.
Han la hatten på bordet.
Tjuon och Seleucia upphävde en samfälld flämtning och sträckte sig blixtsnabbt efter hatten. Det var Tjuons hand som först nådde den och hon la den snabbt på stolen bredvid sig.
Det där är fruktansvärt otursamt leksak. Lägg aldrig en hatt på ett bord.
Hon gjorde sin underliga gest för att avvärja ondska. Böjde in de två mellersta fingrarna mot handflatan medan hon spretade med de båda yttre.
Seleucia gjorde likadant.
Det ska jag komma ihåg, sa han torrt. Kanske lite för torrt. Tjuon gav honom en stadig blick.
Eller kanske snarare hård.
Jag har bestämt mig för att du inte duger som bägarbärare, leksak. Inte förrän du lär dig att vara ödmjuk, vilket jag börjar tro är omöjligt. Jag kanske låter dig bli springknäckt istället. Du är duktig på hästar. Skulle du tycka om att trava vid min sida när jag rider? Klädnaden är ungefär samma som för en bägarbärare. Men jag tänker låta pryda din med band. Rosa band.
Han lyckades hålla god min men kände hur det hettade i kinderna. Det fanns bara ett sätt som hon kunnat få veta att rosa band hade en speciell betydelse för honom. Tylin måste ha berättat det för henne.
Så måste det vara. Brände honom. Kvinnor pratade tydligen om precis vad som helst.
Han räddades från att behöva svara av att skänkflickan kom med deras drycker.
Gera var en ung, leende kvinna med nästan lika mycket kurvor som sångerskan. Och även om hon inte visade upp dem lika mycket, doldes de inte heller direkt av det hårt knutna vita förklädet. Hennes mörka ylleklänning var också ganska åtsittande. Inte för att Matt ägnade det mer än en flyktig blick förstås. Han var här med sin blivande hustru och hur som helst var det bara fullständiga dumskallar som tittade på en kvinna medan de var i sällskap med en annan.
Gera ställde en hög tennkaraff med vin och två polerade tennbägare på bordet och räckte ett kraftigt stop med öl till Seleucia. Hon blinkade förvånat när Seleucia räckte ölstopet till Tjuon och fick en av vinbägarna i gengäld.
Matt gav henne ett silveröre för att lindra hennes oro och hon log ett strålande leende mot honom innan hon knixade och skyndade iväg när värdinnan ropade igen. Det var inte särskilt troligt att folk brukade ge henne silverslantar.
Du kunde gott ha lett tillbaka, leksak, sa Tjuon innan hon lyfte ölstopet till näsan och rynkade på näsan. Hon är väldigt söt. Men så bister som du såg ut blev hon antagligen rädd.
Hon smuttade på drycken och spärrade upp ögonen av förvåning.
Det här smakar ju faktiskt riktigt gott.
Matt suckade och tog en ordentlig klunk av det mörka vinet som hade en svag blomsteraktig doft.
Det fanns inga av hans minnen, varken hans egna eller de han ärvt, där han kunde erinra sig att han någonsin hade förstått sig på kvinnor. Jo, kanske en eller annan sak här och där. Men han hade aldrig varit i närheten av att förstå någon helt och hållet.
Chuan läppjade på ölet i stadig takt, men han tänkte minsann inte tala om för henne att man snarare brukade klunka i sig ölen att smutta på det. Hon kanske skulle försöka bli drucken med vett och vilja, bara för att få uppleva ett tjuva hål till fullo. Idag trodde han henne om precis vad som helst, vilket för all del gällde alla andra dagar också. Mellan smuttarna frågade den lilla outhärliga kvinnan ut honom om landets seder. Att berätta hur man skulle uppföra sig på ett tjuva hål var inte svårt. Håll dig för dig själv. Ställ inga frågor. Sitt med ryggen mot en vägg om det går och gärna i närheten av en dörr, för den händelse att man måste ge sig av i en hast. Bäst var det att inte gå dit alls, men om man måste. Hon gick emellertid raskt vidare till palats och kungahov, men där kunde han inte svara på så mycket. Han kunde ha berättat mer om sederna vid hoven i Eharon och Chiota, eller ett dussin andra svunna riken, än om något som fortfarande fanns kvar. Det enda han egentligen kände till var små detaljer om hur det gick till i Caimlin och Tyr, och så lite grann från Faldara i Shaenar. Ja, och så i Bordar förstås, men deras seder kände hon redan till. Du är alltså mycket berest och har tydligen vistats i andra palatsen Terrasin-palatset, sa hon till sist och tömde det sista ur ölstopet. Han hade bara druckit hälften av sitt vin än och trodde knappast att Seleucia fått i sig mer än ett par små klunkar. Men du är tydligen inte av ädelt blod. Det var det jag trodde. Nej, det är jag inte, sa han bestämt. Ädlingar. Han lämnade meningen oavslutad och harklade sig. Han kunde inte gärna säga till henne att alla ädlingar var narrar som gick med näsan så högt i vädret att de inte såg var de satte fötterna. Hon var trots allt den hon var. Det hon var. Chuan betraktade honom med uttryckslös min och sköt det tomma stopet åt sidan. Utan att ta blicken från honom vickade hon med vänsterhandens fingrar över axeln, varvid Seleucia klappade hårt med händerna. Flera av de andra gästerna tittade förvånat på dem. Du sa att du är en spelare, sa Chuan. Och Mr. Marilyn kallade dig för världens mest tursamme man. Jera kom springande och Seleucia räckte henne stopet. En till, snabbt, befallde hon. Fast inte ovänligt. Inte desto mindre hade hon en majestätisk utstrålning. Jera neg hastigt och kilade iväg igen som om någon rutit åt henne. Jag har tur ibland, sa Matt försiktigt. Låt oss se om du har det idag, leksak. Chuan tittade bort mot bordet där tärningarna rasslade över bordsskivan. Han tyckte inte att det borde kunna skada. Det var ofrånkomligt att han skulle vinna mer än han förlorade. Men samtidigt var det föga troligt att någon av köpmännen skulle dra kniv, oavsett hur mycket tur han hade. Så vitt han sett var det ingen här som bar de långa slidknivarna som folk hade längre söderut. Han reste sig och bjöd Chuan armen. Hon lät sin hand vila lätt mot hans handled. Seleucia ställde sin vinbägare på bordet och höll sig nära sin matmor. Två av de altariska männen, den ene skallig bortsett från en mörk hårkrans och den andra fet med tre hakor, såg misstänksamma ut när han frågade om en främling fick vara med i spelet. Den tredje, en gråhårig undersättsig kar med hängande underläpp, blev stel som en pinne.
Den peribonesiska kvinnan var inte lika ovänlig.
Naturligtvis, naturligtvis, varför inte, sa hon med ett lätt sludder på rösten.
Hon var rosig om kinderna och det fanns någonting slappt i det leende hon riktade mot Mert. Tydligen var hon en av dem som inte tålde vin så bra. Altaranerna var tydligen måna om att hålla henne på gott humör, för de slutade blänga på Mert, även om den gråhårige fortfarande såg bister ut.
Mert hämtade ett par stolar åt sig själv och Chuon från ett bord i närheten, medan Lucia valde att stå bakom Chuon. Det var lika bra, eftersom det redan var trångt med sex runt bordet.
Gera kom dit och räckte med en nigning fram ett fyllt stop till Chuon efter att ha mumlat ers nåd. Och en annan kvinna i förkläde, med grått i håret och nästan lika rund som husmor Heilin, bytte ut vinkaraffen på spelarnas bord. Den skallige log och fyllde tarabonesiskans bägare till bredden. De ville att hon skulle vara full och glad. Hon tömde halva bägaren i ett svep, skrattade och torkade sig tillgjort om munnen med en spetsnäsduk. Hon lyckades inte stoppa in den i ärmen igen förrän på andra försöket. Hon skulle inte göra några bra affärer idag. Mert iakttog spelet en liten stund och kände snart igen det. De använde 4 tärningar istället för 2. Men det var utan tvekan en variant av Piri, eller Lika. Ett spel som varit populärt 1000 år före Arthur Hökvinges tid. Små högar med silverslantar blandade med enstaka guldmynt låg framför var och en av spelarna. Och Mert la ut en silvermarker mitt på bordet för att köpa tärningarna medan den tjocke samlade in sin vinst efter det senaste kastet. Han trodde för all del inte att han skulle få några bekymmer med köpmännen. Men risken blev ännu mindre om de förlorade silver istället för guld. Den magre mötte insatsen. Mert skakade de röda tärningarna i tändbägaren och lät dem rulla ut på bordet. När de stannade visade de 4 5.
Är det ett vinnande kast? Frågade Chuan.
Bara om jag kan få samma igen, svarade Mert samtidigt som han rakade ner tärningarna i bägaren igen.
Utan att få 14 eller den svartes ögon dessemellan.
Tärningarna rasslade i bägaren och rullade ut över bordet.
4 5.
Hans tur hade inte lämnat honom, så mycket var säkert. Han drog till sig det ena myntet men lät det andra ligga. Plötsligt sköt en gråhårige tillbaka sin stol och reste sig upp.
Jag är nöjd, muttrade han och började plocka ner mynten framför sig i rockfickorna.
De båda andra altaranerna stirrade klentroget på honom.
Tänker du gå, Vein, sa den smale.
Nu?
Jag är nöjd, sa jag. Cameron, morrade den gråhårige och stövlade ut på gatan med Camerons mörka blick i ryggen.
Tarabonesiskan böjde sig ostadigt fram mot den fete och pärlorna i hennes tunna flätor knäppte mot bordet när hon klappade honom på handleden.
Det innebär bara att jag får köpa mina lackarbeten av er, mäster Costell, sluddrade hon. Av er och mäster Cameron.
Costell skrockade så att den tredubbla hakan dallrade.
Just precis, husmor Elstein.
Just precis, inte sant, Cameron?
Jo, det stämmer väl, svarade den skallige buttert.
Det stämmer väl det. Han sköt fram en marker för att möta Mats insats.
Än en gång rullade tärningarna över bordet. Den här gången blev summan av prickarna 14.
Åh, sa Chuon med besviken röst. Du förlorade.
Jag vann, min skatt. Det är ett vinnande kast om det är det första man gör.
Han lät mynten han lagt ut först ligga kvar mitt på bordet.
En omgång till, sa han med ett flin.
Nog var turen med honom. Lika stark som någonsin.
De klarröda tärningarna rullade över bordsskivan, hoppade på bordet, studsade ibland mot penninghögarna. Och varje gång var det sammanlagt 14 vita prickar som kom upp. Han fick 14 på alla sätt som det gick att få 14.
Trots att han bara satsade ett mynt i taget låg det snart en vacker trave på bordet framför honom. Hälften av människorna i rummet kom och ställde sig runt bordet för att se på. Han flinade brett mot Juan som svarade med en liten nick. Han hade saknat det här, att spela tärning i ett skänkrum eller på en krog, lägga mynten på bordet, undra hur länge hans tur skulle hålla i sig och ha en vacker kvinna vid sin sida medan han spelade. Det var så roligt att han ville skratta. När han skakade bägaren igen fick han en blick av den tarabonesiska kvinnan och ett kort ögonblick såg hon inte det minsta drucken ut. Plötsligt hade han inte alls lust att skratta längre. Hennes drag blev genast slappa och ögonen förlorade sin skärpa igen. Men denna korta stund hade de varit vassa som sylar. Hon tålde vinet mycket bättre än han hade trott. Tydligen skulle inte Cameron och Costell komma undan med att pracka på henne en massa skräp till överpriser, eller vad de nu hade i kikaren. Det som oroade honom var emellertid att kvinnan fattat misstankar mot honom. Vid närmare eftertanke hade hon själv inte satsat ett enda mynt mot hans. De båda altaranerna såg buttra ut, men bara så buttra som ett par karar brukar bli över sin otur när de förlorar i spel. Hon däremot trodde att han hade kommit på något sätt att fuska. Det spelade ingen roll att han använde deras tärningar, eller förmodligen värdshusets. En man som blev anklagad för fusk kunde få ett kokstryk även på ett respektabelt värdshus. När det handlade om sånt brukade folk inte vänta på att få se bevis. Ett sista kast, sa han. Sen får det nog räcka. Husmor Haylin? Värdinnan hade sällat sig till åskådarna. Han räckte henne en liten handfull av sina nyvunna silvermynt. Jag vill fira min goda tur genom att bjuda alla på vad de vill dricka tills det här tar slut. Det mumlades gillande bland de kringstående och någon dunkade honom i ryggen. Folk vill inte gärna tro att det vin de blivit bjudna på är köpt med pengar som vunnits på oärligt sätt. Eller så skulle de kanske i varje fall tveka tillräckligt länge för att han och Chuan skulle få en möjlighet att hinna ut. Han kan inte fortsätta så här hur länge som helst, muttrade Cameron och drog handen genom den kalufs han inte längre hade. Vad säger du, Costell? Hälften var? Han lirkade fram en guldkrona ur sina mynttravar och sköt ut den på bordet bredvid Matts silvermarker. Om det nu bara blir ett kast till tycker jag att det är dags för en ordentlig insats. Efter så mycket tur måste det komma lite otur. Costell tvekade och gned sig tankfullt om hakorna, men till sist la han också ut en guldkrona. Matt suckade. Han kunde förstås vägra att gå med på vadet. Men backade han nu kunde det lika gärna utlösa husmor Alstängs anklagelse. Liksom om han vann igen. Motvilligt la han ut tillräckligt mycket silver för att motsvara deras guld. Han ruskade om bägaren extra ordentligt innan han lät tärningarna rulla ut på bordet. Inte för att han trodde att det skulle förändra någonting, utan bara för att ge utlopp för sina känslor. De röda tärningarna trillade över bordet, stötte emot mynttravarna, studsade tillbaka och spann runt innan de stannade. Alla fyra visade varsin ensam prick, den svartes ögon. Cameron och Costell skrattade, som om det inte bara var sina egna pengar de vunnit tillbaka, och började dela upp vinsten. Åskådarna skingrades efter att ha gratulerat de båda köpmännen eller muttrat några beklagande ord till Mert. Några lyfte en bägare med vin som han betalat för åt hans håll. Husmor Alstäng tog en lång klunk ur sin vinbägare och betraktade honom över kanten. Av allt att döma drucken som en gås. Han betvivlade att hon fortfarande trodde att han hade fuskat. Inte när han lämnade spelet med bara en marker mer än den han kommit med. Ibland kanske otur visar sig vara till det bästa. Så din tur är inte utan slut, leksak, sa Chuan när han eskorterade henne tillbaka till deras bord. Eller är det så att du bara har tur i det lilla?
Ingen har oändlig tur, min skatt. Själv tycker jag att det sista kastet var ett av de lyckligaste jag gjort.
Han berättade om den misstänksamma tarabonesiskan och varför han hade bjudit hela skänkrummet på vin. När de kom fram till bordet drog han ut stolen åt henne, men hon stod kvar och såg på honom.
Du skulle nog kunna klara dig bra i sänder, sa hon slutligen, samtidigt som hon sträckte det nästan tomma stopet mot honom.
Vakta det här tills jag kommer tillbaka.
Han rätade förskräckt på sig.
Vart tänker du ta vägen?
Han litade på att hon inte skulle rymma, men däremot inte på att hon skulle hålla sig undan bekymmer om inte han var där och kunde reda upp det.
Hon tog på sig en tålmodig min.
Till och med den var vacker.
Om du måste veta så tänker jag gå på den nödvändiga leksak.
Åh, värdinnan kan tala om vad det är, eller någon av skänkflickorna.
Tack, leksak, sa hon milt. Jag hade inte tänkt fråga.
Hon vickade med fingrarna åt Seleucia och sen försvann de båda mot inre delen av rummet under tyst teckensamtal och fnitter.
Matt satte sig vid bordet och blängde ner i vinbägaren. Det verkade som om kvinnor tyckte det var roligt att få henne att känna sig som en idiot. Och den här kvinnan var han halvt gift med.
Var är kvinnorna? Frågade Tom samtidigt som han sjönk ner på stolen bredvid Mats och ställde en nästan full bägare med vin på bordet.
Han grymtade när Matt berättade. Sen lutade han sig mot Matt med armbågarna som stöd och fortsatte med lågröst.
Vi har bekymmer både bakom och framför oss. Så långt framför oss att det kanske inte drabbar oss här. Men det är lika bra att vi ger oss av så snart de kommer tillbaka.
Matt rätade på sig på stolen.
Vad för sorts bekymmer?
Ett par av handelsfororna som kört förbi oss sista dagarna hade med sig nyheter från Gerardor. Det begicks tydligen ett mord där ungefär när vi gav oss av. Kanske en dag eller två senare. Det är svårt att säga. En man hittades död i sin säng med halsen uppsliten. Men det var orimligt lite blod i rummet. Mer behövde han inte säga.
Matt tog en ordentlig klunk av sitt vin.
Den förbannade golamen förföljde honom fortfarande. Hur hade den fått nys om att han reste med Lukas sällskap? Men om den fortfarande var en dag eller två bakom dem i den fart de höll skulle det förmodligen dröja innan den kom ikapp dem. Han fingrade på rävhuvudsmedaljongen genom rocken. Om varelsen dök upp visste han i varje fall ett sätt att kämpa mot den. Den hade redan ett ärr som den fått av honom.
Och bekymret framför.
Det finns en shonshansk här vid gränsen till Marandi. Hur de lyckats samla den där utan att jag hört talas om det förut.
Han blåste i mustascherna, förbittrad över sitt misslyckande.
Saksamma. Alla som passerar gränsen är tvungna att dricka något slags örtte.
Te, sa Matt klentroget.
På vilket sätt är det ett bekymmer?
Titt som tätt är det någon kvinna som blir knäsvag av teet. Och så kommer chaldeimerna och sätter kopplet på henne. Men det är ändå inte det värsta. De letar mycket noga efter en mörk, småväxt, shonshansk kvinna.
Ja, det är väl klart. Hade du trott att de inte skulle göra det?
Det här löser mitt största problem för dem. När vi närmar oss gränsen kan vi lämna föreställningen och ge oss ut i skogen.
Chewon och Seleucia kan resa vidare med Luca. Luca kommer att bli överförtjust över att få bli hjälten som återbördar de 9 månadernas dotter till dem.
Tom skakade allvarsamt på huvudet.
De letar efter en bedragare, Mert. Någon som utger sig för att vara de 9 månadernas dotter. Förutom att beskrivningen stämmer in alldeles för bra på henne. Det är ingenting de diskuterar öppet. Men det finns alltid karar som dricker för mycket. Och en del av dem pratar alltid för mycket också. De tänker döda henne när de hittar henne. För att utplåna den skam hon orsakat. Eller någonting i den stilen.
Ljus, viskade Mert. Hur kan det vara så, Tom? Den där herrens befälhavare måste väl känna igen henne.
Och andra officerare också, eller hur? Det måste finnas ädlingar där som känner igen henne.
Det hjälper henne inte långt i så fall. Till och med den simplaste fotsoldat har order att skära halsen av henne eller krossa skallen på henne så fort de hittar henne. Det har jag hört från 3 olika köpmän, Matt. Och även om de skulle ha fel, är du beredd att ta risken att de inte har det?
Det var Matt inte, så de började smida planer över sina bägare. Inte för att de fick i sig särskilt mycket vin. Thom drack inte mycket längre, trots alla sina besök på krogar och värdshus, och Matt ville vara klar i huvudet.
Luca kommer att bli vansinnig om vi vill ha ridhästar till alla som ska med. Vad du än är beredd att betala, sa Thom vid ett tillfälle. Och ska vi till skogs måste vi ha packhästar till våra förnödenheter.
Då får jag börja köpa nu. När det är dags att ge sig av kommer vi att ha så många vi behöver. Jag slår vad om att jag kan hitta några fina djur här i staden.
Vernin har också bra öga för hästar. Jag är inte orolig. Jag ska se till att han betalar för dem.
Thom nickade skeptiskt. Han var inte helt övertygad om att den forne hästtjuven hade bättrat sig.
Kommer Aludra med oss? Frågade den vithårige förvånat lite senare.
I så fall kommer hon att vilja ha med sig alla sina attiraljer. Det betyder fler packhästar.
Vi har tid, Thom. Det är långt kvar till gränsen. Jag tänker bege mig norrut till Andor. Eller österut, om Vernin vet någon väg över bergen.
Hellre österut. De vägar Vernin kände till var förstås smuggelrutter eller flyktvägar för hästtjuvar. Och på sådana stråk skulle risken för ovälkomna möten vara mycket mindre. Shonchen kunde finnas nästan var som helst i Altara. Och tog de av norrut skulle de komma närmare hären som Thom pratat om än han hade lust med.
När Chewon och Seleucia kom tillbaka från värdshusets bakre del ställde han sig upp och tog Chewons mantel från ryggstödet på hennes stol. Thom reste sig också och tog Seleucias mantel.
Vi ska gå nu, sa Matt och försökte lägga manteln över Chewons axlar.
Seleucia ryckte den ur hans händer.
Jag har inte hunnit se ett enda slagsmål, protesterade Chewon med alldeles för hög röst.
Överallt i rummet vände sig folk om och tittade, både gäster och skänkflickor.
Jag förklarar när vi kommer ut, sa han snabbt, där det inte finns så många nyfikna öron.
Chewon glodde upp på honom med uttryckslös min. Han visste att hon var av hårt virke. Men hon var så liten, som en söt liten docka, att man lätt kunde tro att hon skulle gå sönder om man var ovarsam med henne.
Han skulle göra vad som måste för att se till att hon inte gick sönder, vad det än var.
Slutligen nickade hon och lät Seleucia lägga den blå manteln över hennes axlar. Thom försökte göra den gulblonda kvinnan samma tjänst, men hon tog plagget från honom och tog själv på sig det. Matt kunde inte påminna sig att han någonsin sett henne låta någon hjälpa henne med manteln. Den krokiga gatan utanför var tom på mänskligt liv. En mager brun hund iakttog dem misstänksamt och kilade runt hörnet.
Matt gick åt motsatt håll med nästan lika raska steg och förklarade för Chewon medan de gick. Om han väntat sig att hon skulle bli rädd eller bestört skulle han ha blivit besviken.
Det kan vara Ravashi eller Shimal, sa den lilla kvinnan tankfullt. Som om en hel shonshansk här med order om att döda henne på sin höjd var störande.
De båda av mina systrar som är närmast mig i ålder.
Aurna är nog för ung, hon är bara 8.
Eller 14 som ni skulle säga här.
Shimal säger ingenting om sina anspråk, men Ravashi har alltid tyckt att hon borde ha blivit utsedd till arvinga, bara för att hon är äldre. Hon kan mycket väl ha skickat ut någon för att sprida rykten för den händelse att jag skulle försvinna en tid. Det vore onekligen mycket finurligt av henne, om det nu är hon som ligger bakom.
Hennes tonfall var lika svalt som om hon pratat om utsikterna till regn. Det hade varit enkelt att hantera den här komplotten om storförstinnan befunnit sig i Terrasin-palatset där hon borde vara, sa sig Lucia. Och plötsligt var all Chewons svalhet försvunnen. För all del hennes min var lika kall som en bödels, men hon snodde runt mot sin kammarjungfru och tecknade med fingrarna så hetsigt att det borde ha slagit gnistor om dem. Lucia blev först blek i synen, sen sjönk hon ner på knä och kurade där med nedvänt ansikte. Hon gjorde några korta gester och Chewon lät sina egna händer falla till sidorna. Hon stod och såg ned på Lucias övertäckta gässa medan hon andades tungt. Efter en kort stund böjde hon sig ner och drog den andra kvinnan på fötter. Hon stod väldigt nära och sa någonting mycket kort på deras teckenspråk. Lucia svarade lika tyst. Chewon gjorde samma gester en gång till och sen utbytte de ostadiga leenden. Det glittrade av tårar i deras ögon. Tårar. Kan du berätta vad det där handlade om? Frågade Mert uppfordrande. De vände sina ansikten mot honom och betraktade honom. Vad är din plan, leksak? Frågade Chewon slutligen. Inte att återvända till Ibordar, om det är vad du tror, min skatt. Om en här är ute efter dig så är de säkert det allihop. Och det finns alldeles för många soldater på vägen till Ibordar. Men var inte orolig, jag ska se till att du kommer oskadd tillbaka dit på något sätt. Så du brukar... Sen såg hon förbi honom och spärrade upp ögonen. När han såg sig över axeln såg han 7-8 män som just kom runt den närmaste kröken på gatan. Allihop hade var sitt draget svärd i handen. När de fick syn på honom skyndade de på sina steg. Spring, Chewon, ropade han samtidigt som han snodde runt mot angriparna. Kom, se till att få henne härifrån. Han hade plötsligt en kniv i vardera handen, framtrollade ur ärmarna och han kastade dem nästan genast. Den han kastat med vänsterhanden träffade en gråhårig kar i ögat. Den högra tog en mager man i halsen. De stupade som om benen hade smält i kroppen på dem. Men redan innan deras svärd hunnit skramla ner på gatstenarna hade han fått upp ett par nya knivar ur stövelskaften och börjat springa mot männen. De blev överraskade av att förlora 2 man så snabbt och att han kom närmare istället för att fly. Med honom så nära, så snart, var de fortfarande hopträngda på den smala gatan och förlorade det mesta av det överläge svärden gav dem över hans knivar. Dessvärre inte allt. Han kunde parera ett hugg med sina klingor, men brydde sig bara om det när någon drog tillbaka svärdet för att sticka honom. Inom kort hade han ådragit sig en fin samling sår, över rebenen, på vänster lår och längs högra kinden. Det hugget skulle ha skurit halsen av honom om han inte ryckt undan i tid. Men om han försökt fly skulle de ha spetsat honom bakifrån. Att leva och blöda var bättre än att vara död. Hans händer rörde sig snabbt som aldrig förr, korta rörelser, nästan försiktiga. Yviga gester skulle ha blivit hans död. En kniv gled in i hjärtat på en fet kar och ut igen innan mannens knän hann vika sig. Han skar upp armväcket på en kar byggd som en smed så att denne tappade svärdet och klumpigt drog sin dolk med vänsterhanden. Mert struntade i honom. Blodförlusten fick mannen att vackla redan innan han fått knivbladet hela vägen ur slidan. En man med fyrkantigt ansikte flämtade när Mert skar upp strupen på honom. Han slog handen för såret men förbodde bara ta några vacklande steg bakåt innan han föll. Varje gång någon dog fick de andra mer utrymme. Men Mert rörde sig ännu snabbare. Dansade så att en fallande man blev till en sköld mot en annans svärd medan han steg innanför den båge en tredjes svärd beskrev genom luften. För honom bestod världen av hans båda knivar och männen som trängdes med varandra för att komma åt honom. Och hans klingor sökte de platser där blodflödet är som störst. En del av hans gamla minnen kom från män som inte alls varit särskilt trevliga. Visserligen blödde han ymnigt, men än så länge var hans blod så hett att han inte kände någon smärta. Och plötsligt stod han, under över alla under, slutligen inför den sista motståndaren. En som han inte hade lagt märke till förut. Hon var ung och slank, klädd i en sliten klänning och skulle nog ha varit vacker om hennes ansikte varit rent och hennes tänder inte varit blottade i en mordisk grimas. Dolken som hon kastade från hand till hand hade en klinga dubbelt så lång som hans hand. Du tror väl inte att du ensam ska kunna avsluta vad de andra inte klarade tillsammans, sa han. Spring, jag låter dig löpa oskadd. Med ett tjut som från en vild katt rusade hon mot honom, vilt huggande med kniven. Det enda han kunde göra var att klumpigt dansa baklänges medan han försökte parera hennes hugg. Sen halkade han i en blodpöl och medan han vacklade visste han att hans liv var slut. Plötsligt var Chuon där. Hon högg kvinnan om handleden med vänsterhanden, tyvärr inte knivhanden, och vred till så att armen blev stel och flickan tvingades att vika sig dubbel. Och sen spelade det ingen roll vilken hand hon höll kniven med. För Chuons höger hand svepte genom luften som ett yxblad och träffade hennes hals med sån kraft att han hörde hur brosket knastrade. Hostande grep flickan om sin krossade hals och sjönk ner på knä, hest flämtande efter luft. Jag sa åt dig att springa, sa Mert, utan att riktigt veta vem av de båda han menade. Du lät henne nästan döda dig, leksak, sa Chuon strängt. Varför? Jag har lovat mig själv att aldrig mer döda en kvinna, sa han trött. Hans blod började svalna och ljus vad ont han hade. Verkar som om jag har förstört min rock, muttrade han och fingrade på en av de bloddrypande revorna. Rörelsen fick honom att grina illa. När hade han blivit skuren i vänsterarmen? Hon gav honom en blick som tycktes borra sig rakt in i hans skalle. Sen nickade hon, som om hon hade kommit fram till ett beslut. Thom och Seleucia stod en bit bort längs gatan och bakom dem fanns orsaken till att Chuon var kvar här. Ett drygt halvdussin kroppar var spridda över gatstenarna. Thom höll en kniv i vardera handen och lät Seleucia granska ett sår i hans sida genom en reva i hans rock. Att döma av de mörkt glänsande fläckarna på hans rock verkade han besynligt nog ha färre skador än Mert. Mert undrade om Chuon hade deltagit även där, men kunde inte se minsta blodfläck någonstans på henne. Seleucia hade ett blodigt jack i vänsterarmen, men det tycktes inte bekomma henne. Jag är en gammal man, sa Thom plötsligt, och ibland inbillar jag mig att jag ser saker som inte kan vara på riktigt. Men lyckligtvis glömmer jag alltid bort dem. Seleucia stannade upp och gav honom en sval blick. Må så vara att hon var kammarjungfru till en adelsdam, men för den skull verkade hon inte det minsta besvärad av att se blod. Och vad kan det vara som du försöker glömma? Det kommer jag inte ihåg, svarade Thom. Seleucia nickade och återgick till att undersöka hans sår. Mert skakade på huvudet. Ibland undrade han om Thom verkligen var vid sina sinnens fulla bruk. För den delen verkade Seleucia inte heller alltid ha alla hästar hemma. Den här kommer inte överleva tills vi kan fråga ut henne, sa Chuon med sin släpiga röst, medan hon tittade ned på kvinnan som låg och kvävdes vid hennes fötter. Och även om hon överlevde kan hon inte prata. Hon böjde sig med en flytande rörelse, plockade upp kvinnans kniv och drev in den under kvinnans bröstben. De sträva flämtningarna upphörde och ett par glasartade ögon stirrade upp i skyn. En nåd hon inte förtjänade, men jag ser ingen mening med onödigt lidande. Jag vann, leksak. Du vann? Vad pratar du om? Du sa mitt namn innan jag sa ditt, så jag vann. Matt visslade tyst mellan tänderna. Varje gång han trodde att han förstått hur hård för hon var, kom hon på ett sätt att visa honom att han inte begripit hälften. Om någon hade råkat titta ut genom ett fönster alldeles nyss kunde hennes knivhugg leda till ett besök hos ortens domare, vilket förmodligen var först Nathan själv. Men så vitt han såg fanns det inga ansikten i fönstren. Så vitt han visste kunde massor av bärare och kärdragare ha kommit förbi under striden. Men de skulle säkert ha vänt tillbaka så fort det gick. Huruvida någon av dem kallat på först Nathans vakter var en annan fråga. Å andra sidan var han inte rädd för varken först Nathan eller hans domstol. Två män som eskorterade ett par kvinnor attackerade inte ett dussin män med svärd av fri vilja. Förmodligen kände vakterna väl till både dessa män och den olycksaliga unga kvinnan. Han linkade bort för att hämta knivarna som han hade kastat. Och just när han skulle dra den ena ur ögat på den gråhårige mannen stannade han upp. Han hade inte riktigt registrerat ansiktet förut. Allting hade gått så fort att han bara hunnit med flyktiga intryck. Efter att omsorgsfullt ha torkat av klingan på mannens rock rätade han på sig och stoppade in kniven i ärmen. Våra planer har ändrats, Tom. Vi ger oss av från Madryn så fort vi kan och lämnar föreställningen så fort vi kan. Luca kommer att vara så glad att bli av med oss att han låter oss få alla hästar vi behöver. Vi måste anmäla det här, leksak, sa Chewon strängt. Att inte göra det är lika olagligt som det de gjorde. Känner du igen den där figuren, frågade Tom. Matt nickade. Han heter Wayne och jag tror inte att någon här i staden kommer att tro på att en respektabel köpman överföll oss på öppen gata. Luca kommer att skänka oss hästar för att slippa undan det här. Det var mycket underligt. Mannen hade inte förlorat ett enda mynt till honom. Hade inte ens satsat något. Så varför detta? Sannoliken underligt. Och skäl nog att komma härifrån fortare än kvickt.